Hej och välkomna till Spelhyllan. Det är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Saila Persson. Då säger vi hej och välkommen till Saila Persson. Hallå, hallå.
Hallå.
Du är livearrangör, engagerad i Grågripens monsterjägarskola och dessutom nominerad till årets eldsjäl på Sveroks spelkulturgala. Stämmer det?
Ja, det stämmer alldeles utmärkt.
Ska jag bara snabbt säga för lyssnarna också att själva spelkulturgalan går av stapeln i övermorgon när vi spelar in det här. Så när avsnittet släpps så vet ni redan om Saila är nominerad eller vinnare till årets eldsjäl. Men det är inte det vi ska prata om, även om det onekligen är väldigt häftiga meriter. Utan det vi ska prata om är ett spel som du har tagit med dig från din spelhylla. Vad är det för något?
Jag har tekniskt sett tagit med mig en av mina rollspelskompisars spel. Nämligen Curse of Strahd-modulen till Dungeons & Dragons 5:e editionen.
Mm-hmm. Vad är det här för något?
Det är en färdigskriven modul som utspelar sig i landet Barovia och som i väldigt korta drag går ut på att du ska överleva och besegra Strahd.
Och vem är då denna Strahd och vad är Barovia och varför reser man dit?
Jag vet inte, jag har inte läst coreboken så att jag har spelat det här, jag har inte spelat så att jag kan bara prata om min upplevelse som spelare. Strahd är en vampyr som är fast i den här världen och i alla fall den versionen jag spelade så bjöd han in äventyrare för att roa sig och för att förhoppningsvis få ett slut på den förbannelsen han har över sig. Och målet för oss var ju då att hitta ett sätt att bryta den här förbannelsen på samtidigt som den som har lagt förbannelsen på Strahd inte vill att vi ska lyckas. Barovia är, det kallas för en Realm of Dread. Så det är som en egen liten pocket-dimension som Strahds härskare eller mästare eller vad man vill kalla det har kontroll över, som Strahd också då har kontroll över. Så att det är som en liten avskärmad del i hela Forgotten Realms-världen. Och hur man hamnar där, ja, vi fick varsitt mystiskt brev, gick till ett konstigt träd, träffade varandra för första gången, sen såg vi en mystisk person i en svart kåpa, allt blev dimmigt och vi vaknade i Barovia.
Den där mystiska mannen i mörk kåpa är en klassiker i rollspelsammanhang, det får man väl ändå säga.
Det här var ju, visade sig då senare vara Strahd. Som hade bjudit in oss. Fortfarande oklart varför.
Vad är liksom stämningen i den här delen av världen? Är Barovia ett högfantasyland fullt av alver och dvärgar och steampunkgnomer som andra delar av Forgotten Realms? Eller är det något mer skräckinspirerat med tanke på att det är en Realm of the Dread?
Den är ju i grund mer skräckinspirerad. Sen beror det ju väldigt mycket på spelaren och spelledaren eller spelgruppen och spelledaren hur man väljer att göra det. Jag vet att en del har mycket mer steampunk än vad vi hade. Jag vet att en del har allt möjligt konstigt i sina, eller inte konstigt, men allt möjligt. Vanligt och ovanligt och en del är mycket mer, nej men ni spelar människor eller ni spelar liksom inte de här super high fantasy-raserna utan mer begränsat. För oss så var det väl lite blandning mellan, det var inte det mest spektakulära, men vi var också ganska fria i våra val. Men vi hade inte de här strikta steampunk-modulerna eller de här teknik, robot, cyborgs-modulerna så, utan vanlig D&D 5e med vampyrer.
Men det är just vampyrerna som är grejen. Det är fortfarande att alver och dvärgar och allt vad det är springer runt och härjar. Eller är det bara vampyrer och varulvar och annat klassiskt skräckbaserat?
Det är inte så många vampyrer som springer runt. I alla fall inte vad vi vet, det är ju Strahd och hans närmaste. Och sen är det väldigt mycket människor. Jag tror framför allt att det var människor av olika slag. Och när vi hade med oss en halfling i vårt party så möttes den karaktären med oj, vad är du för något? Du var mig ett konstigt barn. Och min karaktär som hade stora vingar på ryggen var också så här, du är någon form av demon. Så att det var, alver fanns. Och det finns en hel plotline om alver, en viss typ av alver i modulen som jag tänker att man kan få upptäcka själv om man vill.
Ja, precis. Det är ju svårt att prata om en kampanj utan att komma in på spoilers någonstans, men vi kan väl försöka hålla dem lite nedtonade i alla fall så gott vi kan, tänker jag.
Jag tänker att jag kan göra mitt bästa för att inte spoila de absolut största sakerna. Så att om man lyssnar på det här och är mitt i sin egna Curse of Strahd-kampanj skulle jag nästan vilja uppmana att pausa och komma tillbaka när man är klar.
Då vet ni det, ni som lyssnar. Nu borde man ha hunnit pausa, hoppas jag. Och så går vi vidare med de som vill fortsätta lyssna. Den här egna världen, Barovia, du pratar om. Stämningen där är ju bevisligen då något mer nedtonad än vad den är i övrig fantasy. Men hur känns den? Är det en utsatthet och krypande skräck som finns? Eller är det mer av en Lovecraftiansk, vi kan inte kontrollera någonting och är ytterst små för den här gigantiska, mäktiga vampyren? Känslan.
Jag skulle mer säga att det är en hopplöshet som ligger över Barovia. Jag har inte så bra koll på skräckgenren så att jag kan inte dra så mycket referenser till andra verk. Men det finns en hopplöshet och det finns en känsla när man kommer dit att någonting stämmer inte. Har man sett Westworld så påminner vissa delar av det här med att interagera med de här robotmänniskorna, jag inte kommer ihåg vad de kallar dem. Just den här att det känns som att de här har mönster de går igenom dag ut och dag in och sen kommer vi som utomstående och bryter det här spektaklet som Strahd antar jag sitter och styr över från sitt slott.
Hur fungerar då själva Strahd? Är det bara ett namn man hör från början och inte möter förrän i absoluta slutet? Eller är det en person som aktivt interagerar med rollspelsgruppen?
Det är återigen väldigt beroende på spelledaren. Vi träffade på Strahd vid flera tillfällen och som jag har förstått det så ingår det i modulen att beroende på vad man gör så träffar man på Strahd vid olika situationer, vid olika tillfällen om man har gjort vissa triggers. Så att vår första formella introduktion till Strahd var i samband med en begravning där han kom och avslöjade för en stackars far att vårat uttalande om att hans son hade sprungit iväg ut i skogen var en lögn utan istället var död. Så att det var en spännande första start på våran relation med Strahd att avslöja våra lögner. Och sen fortsätter Strahd vara ett mer eller mindre aktivt hot. Han har många undersåtar. Vi träffade på flera av hans fruar ute i världen. Han har flera fruar och även hos oss även en man som också var en fru. Det var lite oklart. Och de interagerar ju då på Strahds begäran. Men också inte nödvändigtvis på Strahds begäran. För det kan vara så att de här fruarna kanske inte är så nöjda med sin man. Och också skulle vilja få ett stopp på den här förbannelsen som ligger över Barovia. Och sen är det såklart en stor bossfight i slutet. För vad det är en D&D-kampanj. Utan en stor bossfight i slutet. Där man antingen går vinnande eller förlorar stenhårt.
Det ingår ju lite i genren, tänker jag. Inte bara i D&D utan i någon sorts allmän fantasy. Så funkar ju även drakar och demoner och andra klassiska rollspel, tänker jag. Är det här en lite öppnare kampanj eller är den rälsad och styrd? Du nämnde att det fanns lite triggers och sånt där man ska hugga tag i.
Jag skulle säga att det är en ganska rälsad kampanj. Du har ett väldigt tydligt mål. Du ska hantera Strahd. Och det kan hanteras genom att din karaktär inser att nej men vad fan jag vill gå med på Strahds sida. Eller att Strahd den dummen ska dö. Så. Och det finns olika sätt att uppnå dessa mål beroende på. Och det beror helt på vad man har pratat om i sin spelgrupp. En del spelgrupper tycker inte alls om att spelare spelar på olika sidor. Medan andra tycker det är jätteroligt när det blir interna konflikter. Men det finns ganska mycket verktyg för spelledaren att hinta sina spelare i rätt riktning. För att runt hela Barovia ligger en magisk dimma. Går du in i dimman så gör det ont. och du behöver ta dig ut. Vilket innebär att när vi började närma oss slutet så begränsades tillgängliga delen av kartan genom att dimman kom närmare och närmare och närmare. Vilket då är ett sätt att för spelledaren att styra sina spelare dit vi ska. Och det här i vårt fall var det slottet Ravenloft. Det finns samtidigt möjligheter att välja, vill jag gå till den här byn eller vill jag gå till den här byn eller vill jag gå till den här väderkvarnen nu eller sen. Så att det är inte så att du måste göra saker i en viss ordning. Men tycker din spelledare att nu börjar det bli dags att samla ihop sig, då kan spelledaren väldigt enkelt göra det genom att minska kartan.
Men en del av meningen med kampanjen är just att upptäcka kartan och utforska, så att säga.
Absolut. Det finns otroligt mycket saker man kan göra. Väldigt många så kallade random encounters att stöta på. Det finns hemligheter. I början av kampanjen, i alla fall som vi spelade den, så drog vi, eller vi fick tarotkort som en speciell dam läste av. Och då gav oss alla en koppling till ett speciellt föremål som är bra att ha. Eller information som är bra att ha. Och det här slumpas då baserat på vilket kort du drar och någonting mer. Som sagt, jag har inte läst regelboken. Jag vet inte hur det här fungerar. Men det är ett sätt för spelledaren, framförallt om spelledaren innan har läst på lite, då kan hinta om att få sina spelare till vissa delar av kartan genom att lägga det stora mäktiga svärdet som du gärna vill ha när du ska slåss mot en vampyr för att det är antivampyrsvärd på ett taktiskt ställe. Eller i Ravenloft om man tycker det är roligt.
Tarotkort alltså?
Ja.
Hur fungerar de? Och finns det andra sådana tydliga organiserade handouts?
Ja, vi fick tillsammans med det här brevet som våra karaktärer fick den första sessionen.
Som var ett fysiskt handout, eller?
Det var egenskrivna brev av våra spelledare. Så, det var ett vitt A4-ark med bläckpenna. Så nej, jag tror till och med att vi drog tarotkorten. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men vi hade fysiska tarotkort som vi hade med oss i våra mappar, eller jag har min bok som jag köpte för att kunna anteckna. För att jag var den som antecknade hela den här sessionen. Eller kampanjen. Vi fick också fysiska brev. Det var framförallt brev. Det finns också i den lådan som min kära vän har. Som han inte har begärt tillbaka. Så den står fortfarande i mitt vardagsrum. Så finns det också inbjudningsbrev. Som du alltså fysiskt kan posta till dina rollspelskompisar och bjuda in dem till en Curse of Strahd-kampanj. Det gjorde inte vi, för att vi gjorde det över Messenger istället. Sådana handouts finns. Och sen finns det en stor karta med världskartan, eller ja, Barovia-kartan på ena sidan. Och Castle Ravenloft på andra sidan. Som man kan använda som fysisk hjälpmedel om man spelar fysiskt. Och att ha den kartan var väldigt trevligt. För att då får du en känsla av vart i världen är jag någonstans. Hur långt bort är det här?
En karta är ju klassiskt handout, men inbjudningsbrev vet jag inte om jag någonsin har hört talas om förut i rollspelsväg överhuvudtaget. Riktigt kul. Men just Castle Ravenloft också, det här stora slottet i kombination med en stark vampyr, får ju mig att tänka lite på Castlevania. Är det ett lika stort och komplicerat slott som Draculas egen arkitekt har organiserat?
Jag har bara sett den animerade Castlevania. Så att jag vet inte hur det ser ut om man spelar i spelen. Men det är väl inte riktigt lika storleksmässigt, vet jag inte. Men det kan inte teleportera sig. Men det går definitivt att gå vilse i slottet. Det finns hemliga lönngångar och det finns hemliga fällor och det finns fängelsehålor. Det finns avskärmade rum som man inte borde gå in i om man inte vill få stryk. Och så finns det en stor matsal man kan besöka. Vi utforskade inte riktigt alla rummen. Och mycket av det utforskandet gjordes i fantasin snarare än med fysiska kartor. Så att jag vet faktiskt inte hur stort slottet är egentligen.
Men det känns tillräckligt stort för att det ska kännas kul att utforska det.
Ja, och enligt Reddit-trådar som jag har läst, så ligger köket orimligt långt bort från matsalen.
Det är sånt man kanske inte tänker på när man designar ett slott just åt en vampyr. Men det är klart, slottet kanske fanns innan.
Ja, det gjorde det. Det får man reda på. Att man får reda på intressant information om Strads familj faktiskt. Och hur det kommer sig att Strad blev en vampyr och tog över slottet och Barovia. För att Barovia har inte alltid varit en Realm of Dread faktiskt.
Och det är nu jag känner att vi börjar komma in lite för mycket på spoilers kanske för att fortsätta det spåret.
Jag tänker att vi går åt ett annat håll.
Vilken typ av rollpersoner var det ni hade med er i ert lilla party? Och var det rätt val? Hade ni behövt ha med någonting helt annat? Eller kände ni att ni var för många fighters eller clerics eller någonting?
Jag tycker att det blev en ganska bra balans. Sen är det ju alltid att våran spelledare, min fantastiska bästa spelledare Carl, som jag har fått tillstånd att nämna vid namn. Tycker jättemycket om att spela med honom. Och jag vet att han väldigt bra anpassar lite efter vad partiet har för förutsättningar. Så att har man en schysst spelledare som inte nödvändigtvis behöver vara snäll, så kommer man överleva. Det är inte kul, tycker jag, att spela med en spelledare som spelleder för att sätta dit sina spelare. Att ha en i alla fall ärlig chans att överleva om man har tur med tärningarna är ändå någon form av grundbult så. Men i vårt party så hade vi en wizard. Vi hade en artificer. Vi hade en ranger. Vi hade en rune knight som senare blev en paladin. Vi hade en warlock. Och sen i slutet av äventyret så fick vi in en till spelare som spelade bard. Så hade vi en gästspelare som dök upp 2-3 gånger och spelade druid. Och det var en ganska bra blandning. Vi hade kombinerat närstrid, distansstrid, helande magi, smyga i skog. Sen är det ju ofta rekommenderat att man ska ha en cleric med sig. För att de har ofta ganska bra antivampyrförmågor. Men vi överlevde ypperligt utan en cleric. I alla fall de flesta av oss.
Jag kände när jag hörde listan på alla klasser här att det kändes lite magitungt. Och inte så många våldsbenägna i närstrid eller så att säga. Men det kanske inte är det som är det relevanta i äventyret.
Jag spelade en warlock som var en väldigt närstrids warlock. Hon hade förmågor som gjorde att hon var närstridsbaserad. Och sen våran paladin var också närstridskapabel. Och sen var det ganska mycket distans med våran ranger som stod och sköt pilar. Och sen hade vi våra magiker som var, eller mer fullcasters, alltså artificern, barden och wizarden som stod lite på håll och kastade magier. Men det blev en bra blandning ändå och det ledde till ganska balanserade strider.
Var det rätt grupp att spela med? Kändes det som att det var precis den typ av spelare som uppskattar Curse of Strahd eller tror du att det hellre skulle ha varit folk som uppskattade, säg, klassiska Universal-skräckfilmer eller någon annan intressesfär?
Det var en väldigt bra fråga som jag inte riktigt har funderat över. Men vi hade roligt allihopa. Vi hade också med 2 styckna, ja, snart 60-åringar plus minus ett par år i gruppen tillsammans med oss lite yngre 25-30-åringar. Och det var en väldigt rolig åldersspridning att ha i gruppen för att våra äldre förmågor hade ett kanske lite mer logiskt och rationellt sätt att se på vissa saker. De är också vana med andra rollspelsystem och de är också föräldrar på riktigt. Medan vi yngre var kanske lite mer våldsamma, lite mer eller slå först, tänk sen, lite mer kaotiska och skrika på sina kompisar och så vidare. Inte riktigt lika föräldrakapabla. Vi lyckades adoptera 2 barn på vägen.
Det kan jag inte riktigt påminna mig att det har hänt i någon annan kampanj. I alla fall ingen jag har spelat.
Det var spöken.
Ni adopterade barnspöken?
Ja, de ville inte låta oss lämna deras hus så att vi tog med dem.
Återigen någonting jag inte kan påminna mig att jag har varit med om i någon kampanj jag har spelat. Fantastisk idé. Men det känns ändå som att båda grupperna så att säga av spelare tyckte det var roligt.
Ja.
Och spelstilen i kampanjen, den här blandningen av undersökande och räls, passade alla också?
det tror jag ändå. Jag tror att mer av de förvirringar som uppstod var baserade i att folk inte förstod reglerna eller inte hade lika bra koll på vad du faktiskt kan göra i rollspel eller inte lika van att spela den här typen av grupp. Att alla i gruppen har inte spelat med varandra tidigare, även om vissa av oss har spelat mer med varandra, så blev det mer beroende av det än av spelet, skulle jag säga, eller själva modulen i hur det gick.
Är det någonting i just reglerna som förändras inför Curse of Strahd jämfört med D&D 5 standard, eller för den delen D&D i ordinarie Forgotten Realms?
Inte vad jag vet. Ingenting jag kommer ihåg att vi gick igenom i alla fall.
Är det någon del man kanske ska tänka lite extra på? Var det någonting du kände kunde ha underbyggt skräcken mer i systemet eller någonting på den fronten?
D&D 5E eller 5th edition eller vad man vill kalla det är ju inte ett skräckrollspel. Det är episk fantasy med massor med magi och du slåss mot drakar i coola fighter och du har dina 71 kobolder i en gruva. Det är inte ett skräckrollspel. Det är inte Call of Cthulhu, som är ett av få skräckrollspel jag kan nämna vid namn on top of my head. Och det gör att det kräver en medvetenhet från spelarna och spelledaren att vi spelar i ett system som inte nödvändigtvis är optimerat för skräck. Och det går att anpassa lite. Det är ju alltid är det upp till spelledaren att avgöra hur reglerna används. Så att det var vid något tillfälle vi gjorde en av oss gjorde en så kallad wisdom check inspirerad lite av Call of Cthulhu, där du inte ville slå för högt. Eller om det var en intelligence check. Det var i alla fall ett, förstår jag vad det är som händer och du vill rulla nej. För att rullar du ja, då blir du rädd av insikten att du vet vad det är som pågår. Så att det var ett sätt att anpassa systemet på. Det gjordes inte så ofta, men det var ganska effektfullt där det hände. För att i D&D så vill du rulla bra. 99 gånger av 100. Men här var ett sånt tillfälle vi efteråt insåg att vi vill inte lyckas med det här slaget.
Har du något annat exempel på sådana förändringar ni gjorde? Eller kanske husregeln ni la till?
Alignments tog vi bort. Min spelledare tycker inte om alignments. Och vi använder inte alignments. Vilket var bra för att det finns vissa föremål som man kan hitta i den här modulen. Som enligt modulen som den är skriven är låsta till en specifik klass och alignment kombination. Och har du inte en sån spelare i partyt så kan du alltså inte använda det här föremålet. Och det är jättetråkigt att lägga så många speltimmar på att hitta ett föremål. Man sen upptäcker att det här kan inte vi använda för att ingen av oss vill spela den här typen av karaktär.
Det låter onekligen trist.
Ja, så att vi hade istället så att inga föremål hade ett alignment-krav. Men de hade lite av en vibe-check. Så att det väldigt radiance-baserade föremålet tyckte inte så mycket om min väldigt necrotic-baserade föremål. För att radiance och necrotic är lite av varandras motsatser i D&D. Vilket då gjorde att vi fick en bra vibe på föremålen snarare än strikta alignments.
En lite mjukare sätt att ta hand om inställningar då?
Ja.
Är det någonting du kände att spelledaren gjorde annorlunda när ni försökte spela skräck? Jämfört med när ni spelade vanliga spel. Märkte du att det var någonting spelledaren gjorde annorlunda när ni spelade skräck än när ni spelar ordinarie fantasy? Var det andra ord som användes? Andra sätt att få rummet rent fysiskt att fungera med tända ljus och skräckmusik? Eller var det någonting i spelet som plötsligt blev vanligare med vissa platser som automatiskt är läskiga? Du nämnde en begravning till exempel eller sådär.
De två mest distinkta saker jag kan komma ihåg är att dels hade vi musik i rummet vi satt och spelade i. Och det finns jättemycket musik skriven specifikt för Curse of Strahd av fans, av rollspelare. Så att går man in på YouTube och söker på Curse of Strahd Music så kan man hitta jättemycket fina fjantparodier som är fantastiska. Men spela först, lyssna sen, för att det är spoilers många låtar. Och jättemycket stämningsmusik. Det finns hela album skrivna för Curse of Strahd som var väldigt effektfullt att ha i bakgrunden. Det var också ett ställe vi var på som hade ett ljudspår där det var en mening, en fras som upprepades gång på gång på gång på gång i bakgrunden, så att vi på riktigt började känna oss, eller jag i alla fall började känna mig lite halvgalen. Och det var väldigt skönt och väldigt tematiskt att komma in i rummet där det slutade. För att det blir en så tydlig påträngning att varken jag eller min karaktär kan tänka ordentligt, för att det är det här malandet i bakgrunden. Och sen hade våran spelledare en mantel han hade på sig när vi träffade Strahd, vilket var ganska effektfullt och ganska roligt så här efterhand, när våran spelledare ursäktade sig med att gå iväg på toaletten, kommer tillbaka med manteln som signalerar att nu ska vi träffa Strahd.
Den typen av rent konkreta fysiska attribut tycker jag väldigt mycket om. Jag har inte testat att ta på min mantel, men många andra typer av liksom fysisk rekvisita gör jättemycket för stämningen, upplever jag.
Ja, och det här var ett så pass enkelt plagg att ta på sig att när det var specifikt Strahd, då var det väldigt lätt att signalera. Men utöver det så hade vi inte så mycket stämningsgivande saker. Vi har små figurer som inte syns för de som lyssnar, men för dig som spelar in. Vi hade inte ljus eller gardiner eller speciella möbler eller skärmar eller sånt, eller speciella tärningar för den delen, utan vi hade våra vanliga grejer och körde på helt enkelt. Använde fantasin som man kan göra när man spelar rollspel.
Var det någon del av kampanjen du gillade lite extra mycket? Någon plats ni besökt eller någon SLP ni interagerade med, eller bara något spelmöte där allting bara klickade?
Det var så pass länge sedan nu som vi faktiskt spelade. Vi blev färdiga i början på året och det spelade in ungefär 1,5 år. Så att jag kommer inte riktigt ihåg om det var något som var så där extra, utan det är allt kan man säga. Det var mycket karaktärsinteraktioner som jag kommer ihåg. Min karaktär och wizarden i partiet hade en väldigt spännande hat-kärlek-dynamik. Det var två magianvändare med väldigt olika bakgrund och väldigt olika åsikt som hade väldigt många hetsiga diskussioner som slutade mer eller mindre awkward flera gånger. Det var väldigt roligt, men det var inte så mycket modulbaserat som spelbaserat. Men vi fick upptäcka en del riktigt häftiga platser. Det fick vi. Och häftiga ritualer som vi avbröt och tittade på och förvirrade våra spelledare med hur vi valde att interagera. Men mer än så kan jag inte peka ut något särskilt.
Är det någonting utöver själva Curse of Strahd du vill tipsa om mer? Du har redan nämnt all den här fina musiken på internet, men är det någonting annat du tycker man kan kolla in när man ändå ska ge sig in i kampanjen?
Som spelledare finns det jättemycket material på nätet. Det finns väldigt, 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 väldigt mycket material att ta till sig som är skrivet av fans. Och det är fördjupningar, det är vissa omskrivningar, vissa delar av grundregelboken kan anses vara problematisk. Curse of Strahd har gått igenom en omskrivning redan och bytt namn på vissa kanske inte helt optimala namn på stereotypiska folkgrupper. Så att läsa in sig lite, eller väldigt mycket som spelledare, och faktiskt ta till sig av det material som finns att tillgå är definitivt ett tips. Har funnits i alla fall en Reddit, det finns en Discord. Söker man på det på nätet så kommer du hitta otroligt mycket, för att Curse of Strahd är en ganska välkänd och välspelad modul, så att det finns jättemånga andra som har spelat och kan komma med tips och råd. Och som spelledare, googla inte! Spoila inte dig själv i onödan, för att en stor del av charmen är att inte veta vad det är som händer, skulle jag vilja säga. Sen är det upp till dig som spelare om du vill veta, och då kanske du ska prata med din spelledare om det. Men är du osäker på hur någon stavar sitt namn, fråga spelledaren istället för att försöka söka dig till det, för då kommer du oundvikligen springa på spoilers som det kanske inte är meningen att du ska veta. Och stay away från alla memes tills du har spelat färdigt. För att det är spoilers. Så mycket spoilers.
Om jag minns rätt är ju det här en omskrivning av en modul som heter Ravenloft eller Castle Ravenloft från 80-talet och någon av de första versionerna av D&D. Så det är ju kanske inte konstigt att det finns en del saker som inte har åldrats särskilt väl i ärlighetens namn. Även om det är en uppdaterad version så är nog inte allt bortstädat. Men det är också en prisbelönt modul. Det vann ju Annie 2016 för bästa illustrationer och bästa äventyr och var dessutom nominerad till årets produkt. Förtjänade det att vinna två av rollspelsvärldens finaste priser och var nominerad till det tredje?
Det är en bra modul och av allt jag har hört så är det en av de bättre modulerna som finns till D&D 5th edition. Så att min upplevelse av det är absolut att det är värt att vinna priser. Men det var också för att jag hade en bra grupp och en helt fantastisk spelledare som gjorde att det var väldigt värt det för min del. Men hur det ställer sig mot alla andra moduler, det vet jag inte, för det har jag inte testat.
Det förstår jag. Att spela allt som släpps till D&D, det är ett hästjobb, för att uttrycka det milt. Är det någon speciell typ av spelare eller spelledare du skulle rekommendera den här kampanjen till? Är det något som passar den totala nybörjaren? Eller är det den som älskar taktisk strid på rutnät? Eller som vi sa tidigare, den som älskar klassisk skräckfilm med vampyrer och Dracula från Christopher Lees storhetstid?
Vill man ha slasher-skräck ska man nog gå någon annanstans än till D&D. Vill man som spelledare testa på med att spelleda en modul men inte är total nybörjare på spelledare eller på att vara spelledare, så skulle jag nog ändå kunna säga att Curse of Strahd kan vara ett bra alternativ. Men det är så väldigt mycket som händer i världen att är det första man spelleder så ska man ha en bra grupp, för att min väldigt erfarna spelledare tyckte det var jobbigt stundtals för att det var otroligt mycket att hålla koll på. Med det sagt så tycker jag att alla som vill ska testa. Och som spelare så går det utmärkt att vara nybörjare om man har en bra grupp som backar upp en, som allting annat. Men en grupp med 6 styckna totala nybörjare där en är spelledare och resten spelare kommer vara en helt annan upplevelse av Curse of Strahd än att spela med en grupp som har spelat mycket rollspel tidigare, är van med reglerna, har en spelledare som har koll på hur man spelleder en komplicerad interaktiv värld med 4000 plotpoints som är beroende av varandra, och gör du en sak händer någonting i andra änden av kartan, och beroende på hur fort du tar dig någonstans så händer liksom 7 olika alternativ.
Avslutningsvis nu, är det någonting om hela Curse of Strahd du vill ha sagt som du känner inte har kommit fram i samtalet hittills?
Ta anteckningar. Som spelare, ta anteckningar. Notera vad som händer, vilka ni pratar med, vad för information ni får. För att det tar ganska lång tid att spela Curse of Strahd. I alla fall tog det för oss nästan 1,5 år, 53 sessioner om man ska vara exakt. Du kommer inte ihåg allting som har hänt. Det mänskliga minnet är inte byggt sådant, i alla fall inte mitt. Så att jag började ta anteckningar som blev mer och mer detaljerade för varje session. Och skrev också sammanfattningarna. Och det hjälpte mig väldigt mycket, men också resten av min grupp, att hålla koll på och faktiskt komma ihåg. Vad är det som har hänt i vårt äventyr? Ta anteckningar. För att det behövs. Vill man göra det helt utanför karaktär, så att man tar metaanteckningar om vad alla håller på med. Kör hårt, vill du ta anteckningar som bara är vad din karaktär har koll på och kan. Det funkar också, men din karaktärs minne är bättre än ditt. För oss i spelet så hade det gått 30 dagar ungefär från att vi gick in i Barovia till att vi var färdiga. Medan det på riktigt hade tagit nästan 1,5 år. Vilket ju gör att våra minnesförmågor är väldigt olika.
Det får man verkligen säga. Plus att karaktärerna behöver ju inte hantera allt det som man som helt vanlig människa behöver hantera i vardagen också.
Nej, de har inte haft en dålig dag på jobbet och sovit dåligt och dessutom blivit, jag vet inte, skriken på av en random person på bussen på väg till spelsessionen. Så att...
Helt klart. Och med det så ställer vi tillbaka Curse of Strahd på spelhyllan. Och passa på att fråga dig innan jag släpper dig. Är det någonting helt annat du vill tipsa om? En bok att läsa, en podd att lyssna på eller kanske något helt annat spel man borde spela?
Ja, Jag vill tipsa om datorspelet Chants of Sanar, vilket är ett språkpusselspel där man i 5 olika nivåer ska lära sig 5 olika språk. Och du kan inte prata och du har ingen aning om vad språken betyder när du kommer dit, utan du får symboler som är olika ord som du ska lista ut vad de betyder och innebär för att bygga ihop meningar och hitta samband och hitta storyn i vad det är som har hänt i det här spelet. Det tar ungefär 10 timmar att spela. Finns på Steam. Finns en gratis demo man kan ladda ner om man inte vill köpa det. Och jag har hört att laddar man ner demon och sedan köper spelet behåller man de framsteg man har gjort, så man behöver inte spela om det. Så att det är mitt tips. Fantastiskt roligt.
Och med det så säger vi tack så mycket till dig, Saila Persson, för att du kom till Spelhyllan och berättade om Curse of Strahd.
Tack för att jag fick komma.
Det var jätteroligt att ha dig här. Ha det fint.
Detsamma.
Hej hej! Det här var Spelhyllan med Saila Persson. Själv heter jag Pontus Kjellberg. Musiken är gjord av Hicham Chahidi och alltihop är klippt av Emily Drotz. Tack för att ni har lyssnat.